Varje samhällsbygge har någon sorts nollpunkt. Det som var själva orsaken till att det blev av. Ett berg där slottet kunde ligga. En korsning av vägar där handeln kunde föras. Ett vatten där man kunde nå världen. Det här avsnittet handlar om en älv i mitten av ett samhällsbygge. Om Pite älvdal och det som växte upp i den. Om man väljer att följa en landskapsform, som om man följde en väg eller en gata, vad kan man då få syn på? Så ska vi följa Pite älvdal. Vi kommer att röra oss i dess närhet, inom dess magnetfält. Inte alltid just i vattenkanten, men i det landskap som den karvar sig fram i. Det här är ett landskap där människor har byggt hem och samhällen i snart 10 000 år. Kanske började man i Dompokjorat, vid Sackaträsket, högt upp i Älvdalen, där de äldsta boplatserna har hittats. Vi kommer att resa mellan fragment, från sirliga punschverandor till vassa vingar på vindkraftssnurror. Mellan tempel för vattenkraften och stugor för flottare. Tids nog sammanfaller allt till ett, och därigenom rinner en flod, skrev Norman MacLean i Där floden flyter fram. När Jeanette Hatiti i sin bok Älven i mig letar efter sin historia är det just älven, i hennes fall Luleälven, som är berättelsens, livets, rörelse.
Att inta Luleälven, att lägga den under mig, över mig, i mig, genom att bit för bit följa den, resa längs med den, upp och ner och upp, i sjok, i omgångar, ibland ensam, ibland i sällskap, så länge det krävs. Veckor, månader, år. För att jag ska kunna bygga en berättelse av den. En där jag själv ingår. En som håller ihop, även när den stretar emot eller drar åt olika håll.
Pite älv är en av Sveriges nationalälvar. Den är i stort sett oreglerad. Det är den största skillnaden mellan landets olika älvar. De som tämjdes för energin, för att bli landsförsörjare. Och de som förblev vilda. De som tvingades in i folkhemsbyggets folla. Och de som levde vidare, fria. Nu ska vi följa en av de älvar som förblev fri. Den som låter som i Jon-Erik Steggos Jojk, där han jojkar älven. Man jojkar inte till älven, man jojkar den. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallman. Det är december, just innan gryningen. Bilen börjar nedstigningen i dalen, ner mot älven.
Man passerar byar efter byar, men är hela tiden på väg nedför, eller det planar ut ibland.
Att Pite älv är helt oreglerad stämmer bara nästan. Det finns ett kraftverk i Sikfors, men det är det enda och det är litet. Sikfors kraftstation byggdes 1911-1912. Ingenjören Mats Hedlund hade varit Taylor's Falls i Minneapolis och sett hur man hanterade den nya tekniken. Sett hur man försökte matcha känslan av framtid i tekniken med nya representativa byggnader. Ett energins tempel. Sikfors blev ett sånt. Och så går man längs vägen längs med älven och så dyker en stor en rosa kyrka vid vattnet, fast det är ingen kyrka utan då kraftstationen, men med små, ja, kyrkfönster, bågformade fönster och olika takformer, och som att den har en funktion där inne med, som behöver olika takhöjder, men att utåt har man gjort det till en liten kraftkyrka.
Ibland står byggnader som hägringar och berättar om drömmar.
Märkligt.
Kraftstationen i Sikfors gör det. Den byggdes av Kryger och Toll. Ja, den Kryger, Ivar. Och hans bror. De hade ett av landets första patent på armerad betong. En ny tid. Elektriciteten från Sikfors skulle man använda i Karlshälls trämassafabrik i Luleå. El för att ta hand om skogen. Vattnets kraft för att förädla skogens råvara. En sådan bekant berättelse i Norrbotten. Trådar drogs från ställverket hela vägen till Bergnäset och Luleå.
Och vänder man sig om och har ryggen mot den fina kraftstationen, så ser man banken där uppe där järnvägen går. Det är en sorts korsning för infrastrukturens etableringar längs älven här med kraften nere vid vattnet. Den elektricitetsdrivna lok, tåg, rälsen där uppe.
En bil från Pite Energi stannar vid den nyare kraftstationen som byggdes 1989.
Hej. Är den igång, den här kraftstationen?
Ja, den är igång.
Jaha. Men vem är det som får kraft härifrån, så att säga?
Vem som får kraft?
Ja, men vad är det, för att det såg både Skellefteå Kraft och Pite Energi här. Men det var...
Ja, det är Skellefteå Kraft som äger 75% och Pite Energi äger 25% av det här.
Jaha, okej. Mm. Men det, för jag fick för mig att Älvdalen här inte var reglerad alls, men det här är ändå en...
Ja, den räknas inte som reglerad eftersom vi har ingen damm att prata. Alltså vi har ingen damm så vi kan inte dämma upp någon vatten.
Nej, okej.
Okay. Vi har ett spannare på 40 cm. Det ligger på 23-63 vattenytan. Och vi kan gå ner till 23-40 och 23-70. Där måste ytan ligga. Så vi har ingen damm så vi kan reglera flera meter.
Men ni reglerar lite, så att säga? Eller, ja, eller är det naturligt reglerat?
Vi försöker ligga så nära 23-63 hela tiden.
Okej.
Så bevaras en älv. Så skyddas den på centimeter.
Infrastruktur. Energi och järnväg. Kan ibland verka lite argt och elakt och stort och styggt, som bryter sig fram utan att bry sig. Men när man går från den lilla järnvägsbron här i betong, dekorerad, utskuren, utsmyckad betong, bort till kraftstationen Sikfors, den lilla rosa kyrkliknande byggnaden, så är den söt nästan. Minst om du omsorgsfull och lågmäld i hur den bryter fram genom skogen och längs med älven.
Men det är inte över med sökandet efter kraft. Tvärtom. De flesta beräkningar menar att behovet av el kommer att fördubblas. Kraftledningarnas tid är inte förbi. Men det är inte älvarnas ljud som ska tystas den här gången.
Det är skogarnas tystnad som ska brytas. År 2040 ska Sveriges elproduktion vara 100% förnybar. Det beslutade riksdagen 2016. Här finns mycket att bygga. Pengar att tjäna. Det totala antalet vindkraftverk som måste byggas beräknas till 4165 stycken.
Man står här högt ovanför Kåler där man planerar att ha börjat bygga en av världens största vindkraftparker. Men det är som disigt idag. Jag ser inga vindkraftverk. Jag ser en skylt där det står Energy to the World.
Nordväst om byn Kåler i Piteälvdal ligger markbygden. Man åker upp på höjden ovanför byn. Allt ser så mjukt ut. Nyanser av vitt. Trädens grenar tyngda av snö. Stannar man bilen och kliver ut är det tyst. Men det är innan man hunnit för långt västerut. När de dyker upp, ett efter ett, som främmande farkoster i slutet av vägen ovanför de snötyngda träden.
Och så dyker de bredbenta elledningsstolparna upp med sina ellinor och där borta de första vindkraftverken. Tre stycken, en liten grupp. En snurrar väldigt långsamt och de andra två står stilla i diset.
300 stycken ska de bli. Vindkraftverken här uppe på höjden. På Google Maps ser man spåren som huggits ut ur skogen. Det ser ut som gångar i en myrstack. Invasiva myror.
Sen över nästa krön och då dyker de upp ner upp. Det är som en armé som man inte ser först. Och sen är den, ser man en, två, tre. Och sen ser man en hel klunga. Långsamt snurrande knivsäggsvassa. Långa vindkraftssnurror.
Det är märkligt att plötsligt vara omgiven av det som brukar kallas en vindkraftspark, men som inte har så mycket med park att göra.
Det där suset vi hör. Svortset. Är från vindkraftverken som står här uppe på höjden. De som vevar sina vingar ovanför de låga träden här på berget. Markbygden. En tyst plats. På en sån här tyst plats så hörs ju det här ljudet.
Projektet Markbygden 2 är en del av det som började 6 mil söderut i Åträsk och allt ägs av China General Nuclear Power Group, CGN, Kinas största kärnteknikföretag som kontrolleras av den kinesiska staten. Det är globala spelare som investerar i optimala förutsättningar här. Glest befolkat, högt beläget, goda vindförhållanden. I ett reportage i Dagens Nyheter berättar Ulf Ölund i Åträsk hur hans pappa, som levde här före honom, brukade spå i stjärnorna för att förutse vintervädret. Han studerade Vintergatan. Det går inte längre. Himlen är upplyst av blinkande ljus. Som Gröna Lund ungefär, säger han. Och tystnaden, det är som ett godståg som passerar utanför huset. En försvunnen tystnad. Vad kan den vara värd? Det blir kanske här som med älvarna. Man får skapa undantagen. De som får förbli det de en gång var. Kanske är det som Alice Ölund säger. Sån är människan. Man vänjer sig. Det ringer över samhället i Storsund. Signalen från järnvägsövergången. Det är nattåget söderifrån som passerar. Järnvägen förändrar allt när den kommer. Det är bara vad den gör, fortfarande. Järnvägen bygger städer där de inte förut fanns. En ny kultur landar. Platser sitter plötsligt ihop med världen på ett nytt sätt. När stambanan i övre Norrland anlades i inlandet och inte vid kusten blev det kanske mer sant än någon annanstans. Kusten skulle hållas fredad. Där fanns krigshotet. Småländska rallare byggde banan över 20 stora vattendrag. Det blev en av de dyraste stambanesträckningarna av alla. En av stationerna hamnade här, i Storsund, och invigdes den 1 oktober 1881.
Här är stationshuset i Storsund. Gult, lite schweiziskt. Timmer. Station.
En station byggdes efter SJs typritningar.
Fin.
En station av så kallad Byske-modell.
Rejäl.
Efter den i Byske, norr om Skellefteå. Ritad av Adolf Edelsvärd. Chefsarkitekt för statens järnvägars arkitektkontor i 40 år.
Står ett gods på godsvagnen med virke på spåren, men
Byskemodellen blev vanlig när järnvägen byggdes genom Norrbotten. Den finns på 10 platser, varav 8 just längs denna bana. En sorts typhus, en gemensam form för avfärd och hemkomst. Att bo nära stationen var till en början förknippat med hög status. Här fanns framtiden, rörelserna, informationen. Doften av den stora världen. Och ibland stannade världen och klev av. Mitt emot stationen i Storsund byggdes ett järnvägshotell med den sirligaste av alla verandor.
Mitt emot stationshuset. Det måste åtminstone ha synts direkt när man kom ut från stationen förut, innan de här granarna som nu skyler. Stationshotellet på andra sidan vägen med en väldigt utsirad tvåvåningsveranda.
Det är som att arkitekturen här med sin tvåvåningspunchveranda vill klä upp sig för världen. Visa upp sig när tågen passerar. Göra intryck. Och det är ju helt rimligt.
Hoppa tofflor i trappen där inne. Nej, ingen.
Patron Hedqvist, som lät uppföra huset längs bygatan, visste vad han ville visa. Han som hade tagit över faderns skinn och pälsverk och blivit träpatron. En av landets förmögnaste män. Han ville vända en sirlig veranda mot järnvägsstationen i Storsund, där framtiden fanns. Då tar han på sig den där panelarkitekturen. Det snidade träets arkitektur. Som innan varit kuststädernas sätt att visa sin rikedom. Nu reser den längs stambanan i inlandet. Men patronen visste att även om järnvägshotell var tjusiga, så var det som verkligen fick platser som den här och nästa by söderut på banan, Kåler, att växa, transporten av det man utvann, kära och stenkol. Järnvägen var framför allt en transportled för råvaror. Precis som älven. Det finns 3 museum i Piteälvdal. Ett om vattenkraften i Sikfors, ett om rallare i Moskosel och ett flottningsmuseum i Storforsen. Flottningen längs älven är transportsystemets urcell. Har du också lagt en barkbåt i en bäck, fascinerats över hur vattnet bär saker, neråt, bortåt. Tyst och självklart, starkt men också oförutsägbart i otämt form. Inte som en järnväg.
Vi sitter alltså här i Piteå och talar, ska tala utan sagt, om flottningen i Piteå och en upplevelse om kring flottningen. Men är du egentligen Piteåbo?
Ursprungligen är jag ingen Piteåbo, jag är en Överkalixbo.
På ett brusigt band i Norrbottens museums arkiv pratar flottaren Arthur Ek om sitt arbetsliv som började på 1930-talet när han var 14.
Ja, min pappa, han har varit engagerad ungefär 43 år i flottningen. Han har varit för det mesta på sorteringen i skiljestället i Kalix. Och sen har jag haft en farbror. Han var engagerad ungefär 40 år, dess säsonger alltså. Och min farfars far, medan de var små så skötte de om flottningen i min hemtrakt. Alltså de hade liksom ackord på en viss sträcka.
När Arthur Ek började flotta timmer på 1930-talet stod timmerflottningsarbetet på sin topp. 49 000 personer arbetade med flottning. Plus 9 000 vid skiljeställena, där man delade upp timret efter ägare. Vid samma tid arbetade 60 000 människor i industrin. 1880 hade man instiftat en lag som gav tillåtelse att expropriera älvar och öppna flottleder där det inte funnits några, med hänvisning till att det gynnade ortens och det allmännas utveckling. Det skulle inte ägandeförhållandena sätta stopp för. Skogsindustrins expansion, träpatronernas förmögenhet, hade varit omöjlig utan flottningen. Utan flottarna. Utan dem ingen sirlig veranda på patron Hedqvists järnvägshotell. Det är med flottningen som med all transport. Det börjar med små vägar som går samman och leder till större. Man börjar i bäckarna närmast timret. Bäckflottningen startade i slutet av april. Då var det bråttom. Man var tvungen att ta tillvara på vattenflödet från snösmältningen. 2-3 veckor hade man på sig innan det var för sent. Då kunde stockarna bli fast. Man dämde upp vatten längs vägen, släppte på, sprang emellan, ropade.
Ja, utrustningen, det var mycket dåligt. Det var, vi hade ju inte som idag att vi hade gummistövlar och att flottningsföringen höll dem, utan all vår utrustning, personliga utrustning.
Flottarna värmde sig med en filt av renskinn och en rock. Man åt amerikanskt fläsk och pannkakor och kaffe. Allt betalade man själv. Sen gick man 1,5 mil för att hämta mjölk.
Ja, det gick ju bra för att man visste inte om att det fanns något bättre, utan man var ju glad att man hade ett par stövlar. Och sen så med jämna mellanrum så fick man ju tömma ur dem och rita ur strumporna. Men att själva fötterna mådde ju inte bra.
Till slut nådde timret Storälven. Kanske fick man spränga isen om den inte hade gått där nere. Nu blev arbetet ännu tyngre. Skiften längre. Mer pengar att driva in till bolagen.
Hur kunde ni sova då? Var sov ni rättare sagt? På bara marken då?
I stort sett med den aktiva flottningstiden pågick, så då låg vi ute vid bäckarna. Vi hade stora stockeldar och inte någon gran. Där hade vi liksom slagg i läger. Och sen så var vi, hade vi kaffepanna där och mat, och där gick man.
Men ordningen var bättre här nere, som en större infrastruktur, närmare fabrikerna. Här fanns också sorteringen, skiljestället.
Ibland tyckte Olof att han fått nog av detta, nog med timmer.
I Eivind Jonssons romanserie om Olof arbetar Olof som flottare en tid. Han är 15 år, bor i baracker. Det är tiden just kring första världskriget.
Han fick vara med under 14 dygns nattskift och det började bli enformigt slit alltsammans. Hans dygn var så. Var ute på den eviga timmermassan från kväll till morgon. Gå hem till den gamla vägglusbaracken i den tidiga morgonen med fågelsvärmarna kring huvudet. Nära, nära och älvbruset långt in i örat. Det fyllde huvudet som en seg, durrande trötthetstystnad. Ringande, ringande envist. Jag kommer inte undan, tänkte Olof. Jag måste försörja mig.
Flottningen pågick långt efter att järnvägen byggdes. Järnvägen var aldrig redo att ta över detta knepiga system av transporter på vatten. De två olika systemen levde samtidigt. Det kostade 8 gånger så mycket att ha en stock på järnvägen som på en älv. Valet blev lätt, men arbetsbördan, det enformiga slitet, var inte inräknat. Men arbetskraft var ju billigt. Det som till slut skulle sätta stopp för flottningen var lastbilarna. Vägnätet kunde vara lika exakt som tidigare bäckarna och älvarna. Det som finns kvar är spår av flottarkojor på Trollholmen. I älven hittar man ledarmar, skoningar och kistor av timmer, sten och betong som byggdes för att styra timret rätt. Transporter som styrda rörelser genom landskapet. Vi följer Älvdalen vidare. Kommer till en annan järnväg, Inlandsbanan. En annan stor insats i de här delarna av landet. Den stannar fortfarande i Moskosel, men det är numera mest en turistattraktion. Här finns Rallarmuseet. Jag stannar också i Moskosel, men med bilen. Vid några hyreshus som dyker upp lite oväntat bland småhus och villor längs en byväg.
Vad står det här? Det står om covid. Ett covidanslag på ett språk som jag inte känner igen, som skulle kunna vara thailändska kanske.
Hej!
En man kommer gående från en villa.
Hejsan.
Han hyr halva den av kommunen. Det är Kjell Näström.
Och så det huset som står ovanför där.
Ja.
Det tillhör bärplockarna.
Bärplockarna?
Ja, det är en firma i Malå som har köpt det här då.
Jaha.
Bärplockarna med sina långa arbetspass i skogen. Sina dåliga villkor som bor i övergivna hus.
De har varit här jättelänge.
Jaha. Är det samma som kommer varje år så du lär känna dem? Eller hur?
Nej, de pratar ju inga engelska och inga svenska. Så att, men de är ju väldigt... Du kan lämna vad som helst ute, de rör ingenting.
Nej. Nej.
I boken Bärtider beskriver fotografen Johannes Samuelsson historien om bärplockarna. När de thailändska viseringsplockarna anländer till de svenska skogarna är de ofta skuldsatta. De har tagit lån för att betala bemanningsföretagens avgifter och sina visum och flygresor. De knyts till bärföretagare som köpt deras arbete från bemanningsföretagen. De sliter hårt för att betala av skulden, samtidigt som boendekostnader och mat dras från deras lön. Allt betalar man själv. Historien hittar alltid sina underentreprenörer. Svenska ambassaden i Bangkok slutade utföra visum till thailändska bärplockare 2023. Oseriösa jobbagenturer med skuggkontrakt och felaktiga dokument fick de att agera. Så nu står hyreshusen i Moskosel tomma igen. Det är nog inte därför egentligen som jag tagit mig hit till Moskosel.
Jag hörde någon som sa att Moskosel hade blivit någon sorts trendigt ställe för konstnärer och konsthantverkare.
Ja, det är på skolan. Gamla skolan var det en familj som köpte. Hon hette Linda och Karn hette Gonzales. Han är portugis, tror jag. Och de har, det är mycket folk där. Och...
Vars är skolan då? Är den uppe vid affären eller?
Ja, innan, alltså om du kom härifrån så har du affären och macken där. Mm. Då tar du av vägen hit för att gå till vänster. Mm.
Kjell Näström arbetade som kyrkogårdsföreståndare för Arvidsjaur, Glommersträsk och Moskosel.
Ja, hur länge jobbade jag där? 23 år.
Ja, oj.
Nej, det var bra jobb.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Han berättar om kyrkan här i byn. Han tycker om den.
Ja, den här är jättefin kyrka tycker jag. För den byggde de 1964 eller 65.
Här i Moskosel?
Ja.
Ja. Han har kvar nyckeln. Han vill gärna visa den.
Men om du vill... Jag är ju pensionär sedan 15 år tillbaka. Och nu sköter jag om snöröjning och sånt där. Ja, och värmen och sånt där. Mm. Om du vill kan jag följa med dig och se en invändigt.
Ja, det hade ju varit jättefint. Ja. Ja, men det gör vi.
Jag körde bilen så jag får köra en varmare.
Ja, men absolut.
Jag skulle bara säga åt frun att det skulle föra handen, men det kan vi göra sen.
Ja.
Det har ju affärer, vet du. Det är öppet dygnet runt.
Jag såg det var digital affär.
Ja, helt så bra.
Hur länge har det varit så?
Så Kjell tar mig till kyrkan, parkerar utanför och börjar sopa trapporna.
Ja, det kommer en del snö. Det har kommit en del snö.
Den är fin och blygsam. Nästan som en trävilla med spetsigt tak.
Men den var liksom diskret men fin. Det är nästan som en jättestor villa.
Ja, jag har sett många kyrkor för att man blir ju skadad, vet du, när man jobbar med sånt där.
Ja.
När man är på semester, då ska man ju...
Ja, då ska du titta på dem.
Jag tycker att det här är inne bland de finaste.
Ja, det doftar gott här inne också. Det...
Ja.
Det är liksom trä, va?
Ja, det är trä allt.
Kyrkan byggdes sent i samhällets historia. När man blivit så många som behövde begravas och gifta sig och tro.
Det fanns ingen kyrka förut, utan... Före 1965, då var allt, folk begravdes i Arvidsjaur och det fanns ingen kyrka här.
Nej.
Men vet du, den tiden bodde ju mycket folk här. Bodde väl en 1600-1700 personer med byarna runt omkring här.
Mm.
Men vet du, nu bor det väl 250 kanske.
Ja. Men då var de så många så att, som hade fått jobb och flyttat hit som, så att de behövde en kyrka.
Ja, det var ju på 50-talet, vet du, var det mycket skogsarbete. Och sen på 35 tror jag var, de byggde Inlandsbanan.
Mm.
När samhällen krymper, när människor flyttar, blir de inte sällan samtidigt tätare kring vissa utvalda kärnor. Som om man måste hushålla med det som för en närmare varandra. Inne i kyrkan finns en sån förtätning. Man hade en kyrka och ett församlingshem. När det var bröllop eller dop eller begravningar eller vanligt kyrkkaffe gick man från kyrkan till församlingshemmet. Men när församlingen blev mindre såg man på kyrkan och tänkte att man kunde ju fika där istället. Det fanns ju plats. Så blev det kanske den första och enda kyrkan i landet med ett eget kök inne i kyrkosalen.
Det var så lite, det byggde de om och gjorde som ett kök här. Och så sen var det bänkar här, men då tog de bort för det ryms i alla fall.
Det räcker med de här 7 raderna.
Ja, det kom inte så många på.
Nej.
Det är någon gång per år det är begravningar, då kan de göra kyrkkaffe här. Och
just det.
På slipp de få höra någonstans.
Vilken smart idé.
Ja.
Ja. Men du, vad fint att jag fick komma in här. Vad glad jag blir. Ska jag kanske ta mig upp till skolan då?
Ja, men du, jag kan visa dig på skolan. Det på,
ja.
Om du kör efter mig så.
Ja, jag ska bara släcka. Ja, vi får släcka här också.
Kjell låser kyrkan. Bilen står på tomgång och väntar. Jag följer honom genom byn till skolan. Den som stängt, men nu fått nytt liv.
Ja, men jag får efter dig då.
På vägen till skolan passerar vi den digitala lanthandeln. Som inte bara är lanthandel. Under namnet Spånhålan är den också servicepunkt och mötesplats. En förtätning. Huset hade tidigare varit kontor för samhällets sågverk, men flyttades hit 3 kilometer. Vi kommer till skolan vid sin skolgård. 2 våningar, rött tegel, en tydlig stor klocka över entrén, inskriven i betongglas. Gediget folkhem.
Hej! Jag gör en podcast om...
I skolan har Linda Remal och Gonzalo Rodriguez Marquez fått stöd av kommunen för att öppna en sorts kulturhus med plats för utställningar, föreställningar, bostäder för konstnärer och ett mobilt konstgalleri i en gammal godsvagn som ska ut på turné. När Moskosel Creative Lab, som de kallar sig, fick ett pris av Svensk Form skrev man att de hade skapat ett Silicon Valley för konstnärer.
Så vi är volontärer från, jag är från Tyskland och de är från andra länder.
Oh.
Så vi faktiskt...
I den gamla aulan sitter 4 volontärer. De jobbar här för kost och logi och äter middagen som de tillagat i det gamla hemkunskapsköket.
I guess if you want to have some...
Thank you very much. I'm so lucky. Yeah, thank you. Yeah, you eat late or early. I don't know if it's lunch or dinner.
We have lost any sense
lunch.
Of time. Because I'm not really used to that darkness all year, or not all year round, but all winter round.
Is it really late for lunch?
So where are you all from? You're from Germany?
Yep. Italy.
Italy?
No.
Sorry?
China.
China and Hong Kong. Wow.
Where are you?
En av volontärerna, Erik Wöhlert, visar mig runt.
Här är det gamla lärarrummet, va?
Skolan har förvandlats. Klassrummen, uppehållsrummen, lärarrummet, de gamla lärarlägenheterna har alla blivit intagna av konst eller blivit ateljéer.
Här hänger som massa kläder för typ teaterföreställningar.
Erik tar mig på en vandring genom skolan. En vandring tycks det in genom ett oändligt antal dörrar och nya rum.
Vilken förvandling av de här klassrummen.
Under klockan i hemkunskapssalen har någon skrivit på silvertyp. In Moskosel, time works in a mysterious way.
We always find stuff up in laying around. Här har vi baren.
Ja, bar. Oj, jävlar.
Så här också.
I källaren, en bar med sågade timmerväggar och en mängd bilder i taket. Någon sorts Twin Peaks-känsla.
Snyggt, men vi inte, vi är inte här hela tiden. Och här är det bara... just de människor från Moskva som kommer här och har en prat här en kväll.
Ja, man kan låna här kanske och använda.
Här uppe har vi...
Långa skolkorridorer och trapphus. Rum efter rum öppnas upp.
Ni hittar fortfarande nya rum.
Dörrarna tar aldrig slut.
Guldrummet eller Golden Room.
The Golden Room, okej.
Okay.
Ja, det här är som en black box. Ja. Okej, tvättstugan. Här är till och med elementen målade med små gapande ansikten med röda tungor.
Så kommer vi till det mesta creepy room.
Nu är vi under trappan här, helt mörkt här. Oj, tjua!
Ja.
Är det som en gammal tågvagn?
Ja,
eller?
Det är det. skådespelrummet.
Ja, där är badtunnan. Det är kallt ute nu alltså.
På skolgården står nybyggda hus som man kan hyra eller bo i som gästkonstnär. Så avslutar vi i den gamla gymnastiksalen på andra sidan skolgården.
Det är väldigt mycket trä. Det känns som att vara inne i ett träd.
Ja, precis.
Ja, men vad fint att du kunde visa mig runt. Och vad bra svenska du har lärt dig.
Tack, tack.
Ett tag fanns inte skolan. Nu finns den igen. Skolan i Moskosel har öppnat upp. Den är så stor att den nästan inte tar slut.
Oj, här var det gamla tavlor.
Ja.
En känsla som kanske också gamla elever kan känna igen.
Tack så mycket. Tack själv. Hej då.
Vi låter Älvdalen leda oss vidare. Laver var en gruvby som byggdes 1936 runt en koppargruva. 1947 försvann den. Den var ett kolonialt byggprojekt. Den blev en spökstad. Men snart kanske den finns igen. Vi återkommer till det. Jag stannar vid avtagsvägen mot Laver. Den är inte plogad. Snön ligger meter djup. På en skylt står Laver 1 kilometer. Det kan man väl gå, tänker jag. Men snön är djup. Det är minus 20.
Madde, skulle inte Laver...
Jag har också feber och någon sorts luftvägsinfektion.
Fan, Madde, inte plogat...
Man kunde inte gå. Eller jag kunde inte gå.
Så jävla djup snö.
Naturen ville något annat.
Orkade bara gå. Bara 100 meter.
Ibland får man underkasta sig.
Jävla djupa spår.
Det finns spår kvar av byn Laver. Jag kan se det på bilder. Sommarbilder.
Älgar.
Betongfundament till gruvtornet, ambulansgaraget, skolan och gatuskyltarna. Hantverkarvägen, torgvägen, skolvägen, medelvägen. Elisabeth Rynells bok Till Mervas är en resa genom tiden och ett norrbottniskt landskap. Den leder henne till slut till Mervas. En plats som får förstås som Laver, den ideala gruvbyn som nu har försvunnit.
En vecka senare stod Marta åter med bilen vid den lutande skylten som en gång pekat upp mot gruvsamhället Mervas. Hon tog ett par högljutt, knastrande steg in på vägen och upptäckte att det var asfaltsbeläggning hon klev på. Hon röst till. Som av en oväntad beröring. Och för sin inre syn såg hon plötsligt vägen så som den en gång sett ut. Innan skogen fritt fått trycka på från ömse sidor. Innan kärlen ostört underifrån fått tugga sönder och bitvis svälja den. Hur den svart och blank och bred med de gula sträckens uppfordrande parad mitt på. Nästan som en härförare för människorna rätt genom ödemarks skog och vildmark in i det nya, förnuftiga, välordnade som Mervas varit.
Mellan 1936 och 1947 bodde omkring 350 personer i Laver. Mitt i en europeisk krigstid var det ett fullt utbyggt gruvsamhälle. Men här fanns inte bara bostäder utan också en skola, en simhall, en biograf, ett folkets hus. Nästan alla byggnader som uppfördes i Laver tillhörde Boliden och ritades av John Åkerlund. Ett modernt Per Albinst folkhem med alla nutida bekvämligheter mitt in i den norrbottniska ödemarken
skrev Nya Dagligt Allehanda i oktober 1937. John Åkerlund tog fram 6 olika typritningar till bostäder. För ungkarlar, arbetare, tjänstemän och chefer. Det var ett hierarkiskt samhälle som byggdes. Ett brukssamhälle. Gruvbolaget Boliden var samhällets fader. Den myndighet man följde. Längst ner i landskapet byggdes arbetarlängor och ungkarsbostäder. En bit högre upp, förmännens, verkmästarnas och gruvfogdens större bostäder. Högst upp, platschefens villa. Husen byggdes på fabrik för att kunna monteras ner och flyttas. Det byggdes in i dem att de skulle vara tillfälliga. Ett provisorium. En kort kolonisering för att hämta markens rikedom. Och årsskiftet 1946-47 började samhället att plockas ner. Husen flyttades till andra orter. Folkets hus hamnade i Robertsfors. Några av husen flyttades från Laver till Bolidenbolagets andra samhällen. Som Laisvall, Blygruvan, längre upp i Älvdalen. Som ett minne som flyttar på sig. Nu planerar gruvbolaget Boliden på nytt för en gruva i Laver. Man förbereder en förnyad ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten. Men det går inte motståndslöst. En miljögrupp i Älvdalen protesterar. Naturen hotas, menar man. Utsläppen kommer att öka. Avfallsdammar ska anläggas.
Lappstaden. Bara några hundra meter ner från KQ8 i ett villaområde så ligger den innanför.
Jag kommer till Arvidsjaur.
Timrade staket.
Det är Lucia kväll. In till bensinmacken ligger den gamla Lappstaden.
De samer som skulle kristnas.
På 1600-talet ville staten hävda sin rätt till lappmarkerna i norra Sverige.
Det är så nära allting.
Detta skulle ske genom att man bebyggde dessa områden. Karl den IX gav därför under tidigt 1600-tal order om att kyrk- och marknadsplatser skulle anläggas i de norra delarna av Sveriges inland. Kristnandet av samerna var också en viktig fråga för staten. Så snart restes flera kapell i de inre delarna av Norrbotten och samlingsplatser uppstod för kyrkhelger och marknader. En sån plats hamnade i Arvidsjaur och den besöktes av samerna under dessa tillfällen. Lappstaden är den enda av de bevarade kyrkstäderna i Sverige som har samiskt ursprung.
De ligger så nära varandra husen att taken nästan ser ut som att de sitter ihop. Särskilt när snön ligger på dem.
I Lappstaden finns mer än 30 timmerkåter och ungefär 50 härbrön. På samiska aitor upplyfta lite över marken.
Väldigt små gluggar att gå in i.
De flesta av kyrkåtorna är fortfarande privata och används nu 2 gånger om året. Under första söndagen i juni och sista söndagen i augusti, det som nu heter storstämningshelgen, och har gått från att vara en kyrkhelg med handel och husförhör till att bli en social helg med många olika aktiviteter. Arvidsjaur var en gång 3 städer i en. Förutom Lappstaden fanns här en bondstad där socknens bofasta hade sina kyrkstugor och en borgarstad där köpmännen ägde hus. En sorts organisation för att ordna samhället. Där man kan vara nära men ändå olika.
Petrus Lestadius skriver 1831. Den är den mest regelbundna kyrkostad i Lappmarken och ska inför kommande tider vittna om sin grundläggande ordningssinne. Den är indelad i tre delar. Svenskstaden, Borgarstaden och Lappstaden. Mm. Det är en hel liten stad alltså. Jävlar vad djupsnär det var.
Nu är det Lucia kväll och snart ska Fordonstekniska skolan paradera på Storgatan som går rakt igenom det som en gång var bondstaden med sina fordon klädda som till ett Lucia-tåg. De följs åt av ett traditionellt Lucia-tåg i vita särkar med facklor.
Visst var det här tåget?
Jo, de kom här på Storgatan.
Ja.
Och så för de till Konsum och så snod de runt och så för de tillbaks.
Ja.
Jo, där.
För han sa där inne på kaféet att det var i morse.
Jo, här var ju i morse också. Och så brukar de ha på eftermiddagen.
Jaha.
Jo.
Det är två gånger?
Jo.
Jaha.
När tågen passerat går alla mot kyrkan.
Men nu får samlas sig folk här.
Ja, men visst. För de skulle samlas klockan kvart i fem tror jag vid kyrkan.
Ja.
Men jag hör dem är på gång.
Jaha.
Det låter.
Jaha, det låter.
Ja. Det låter.
Den gula träkyrkan i Arvidsjaur är samhällets femte kyrka genom historien och blev klar 1902. Den ritades av Gustav Hermansson. Den är så ljusgul och skir. Särskilt i minus 23 när iskristallerna dansar i luften på kyrkogården utanför. Nästan som en sirlig veranda. Det är lite svårt att ta in att stilen faktiskt är gotisk. En stil som brukar vara murrig, sotig och lite hotfull i sin medeltidsaura. Inte som något man med självklarhet har sparken till på frusen mark. Mer något som man kommer till häst i regn. Denna andliga infrastruktur, motorungdomen på Storgatan, luciorna under sirliga gotiska trätak, får bli slutet på resan genom Älvdalen. Älven, mitt i ett tusenårigt samhällsbygge med sina gatukorsningar, sina tillfälligheter och sina evigheter. Tids nog sammanfaller allt till ett. Och därigenom rinner en älv. Tack för att ni har lyssnat. Musiken ni hör i bakgrunden är skriven av Mikael Svanevi och finns på undertoner.se. Tidigare hörde vi också Norrbottens reggae med Glesbygden. Låt det ligga vid Storsien. Ett stort tack till Florian Steiner, stadsarkitekt i Piteå, som gav mig guidning till Älvdalen. Och Erika Duvensjö, byggnadsantikvarie på Norrbottens museum. Om ni vill höra av er till oss på podcasten Staden kan ni göra det via våra sociala medier. Vi heter Staden Podcast på Instagram och Facebook. Ni kan också gå in på vår hemsida stadenpodcast.se där det finns bilder från resan längs Älvdalen om ni blir nyfikna på hur det såg ut. Det här avsnittet av podcasten Staden har producerats av Sara Lundin på Third Ear Studio. Tack för att ni lyssnar.